nu är vi här.
Åh, hej.
Hej.
En liten hint av urin, sa du. Det luktar i studion.
Men det måste... Ja, jag vet inte vad det är.
Ja, men förlåt mig.
Ah, okej.
Okay. Men jag hann inte innan. Jag tänkte säga, det är bättre att leva än att gå och pissa under livet. Jag vill aldrig gjort någon glad.
Nej, verkligen.
Ja, men alltså, det, jag tänker så här, det kan ju vara... Alltså, när man bor i hus och sånt, så är doft av exempelvis ammoniak och sånt. Mm. Det kan vara tecken på fukt.
Mm. Mm. Ja, det är det kanske.
Ja,
det kan vara, ja, men då vet vi.
Det är höst och så. Alltså, vi dravlar lite innan. Jag ska starta upp vignetten här bara. Ska vi se?
Hitta dem också.
Ja, du kan väl säga det om Podplay.
Ja, men just det. Det finns ju en ny poddplattform som heter Podplay, där vår podd finns, Sideshow som vi heter, och en himla massa andra poddar. Ja. Jättebra.
Ja, men bra, va? Ja. Tydligt. Det ligger ju, det här är ju sånt som man kan klippa till efteråt. Men vad fan, det känns som att... Eller jag vet inte.
Ja, men jobbar inte så.
Nej.
Nej.
Vi klipper bort en del av livet.
Ja, men precis. Och det vill vi ju inte. Time for a
sideshow. Come on, everybody. Det är jobbigt bara om det bästa som vi gör i den här podden är det som händer precis innan vi drar igång kalla podden.
Mm.
Att det är som det är. Det är också en del av...
Ja, precis, då är det så.
En del av podden. Sideshow.
Då lyssnar man där i början och sen så är man nöjd.
Ja. Vad heter det? Ballen och vulvan hette vi inte då.
Nej.
Du då, ballen. Fast jag hade velat... Jag tänkte jag paxa det, men nu är han före liksom.
Ja, ja, men... Man får vara snabb.
Ja, flupen och loffe. Nej, men sideshow än så länge.
Än så länge i alla fall.
Har du snackat med din syrra om att göra... Vad fan är problemet?
Nej, men för att jag är sämst och hon är också sämst.
Ah, okay.
Hon är väldigt busy nu.
Men vänta nu, jag har alltså lagt ut det här på... Jag har en kompis som är tecknare som jobbar med det. Och så
jag
har lagt ut det här på två stycken helt odugliga människor.
Det har du faktiskt gjort. Men jag nämnde ju det. Jag bara, men du har ju en kompis som är... Men han är ju också så seriös tecknare.
Ja, ja.
Jag tänker, inte min syra.
En gång så designade han ju ett skivomslag för en barnskiva som jag och en kompis gjorde. Och då gjorde han det gratis.
Ja, det är ju väldigt schysst.
Mot att han fick ett ex också, för han är också småbarn. Men då fick han också experimentera med någon ny form av illustrationsteknik.
Okej.
Så att jag har mig själv som tecknad.
Det är väldigt kul.
I någon skön, så las på någon sån här, fan var det teak-bakgrund kanske? Så trä, träverklighet, om du förstår mig. Och så var våra tecknade figurer. Så att så...
Gud, det är ju lite sån dröm att få sig själv i tecknad form.
Jag insåg inte det först. Först var vi inne i det här dravlet bara. Så fan vad kul, Johan. Sen så insåg jag när jag såg det. Fan, så här ser jag ju ut. Alltså en riktig, du vet, serietecknare tecknad av en. Jag är otroligt stolt över det.
Ja, det fattar jag. Det ska du vara.
Så frågan är om Johan skulle kanske... Nej, men jag tycker ändå det här är gött att din syrra tecknar våran...
Ja, men det är lite mysigt. Men det känns... Vi kan liksom inte riktigt ge... Om Johan då skulle göra detta, vad ska vi ge honom? Du får lyssna på våra poddar.
Ja, men det är obegränsat antal gånger. Vi kommer hem och poddar i hans tecknarverkstad.
Exakt.
Ska vi kunna göra?
Det hade vi kunnat göra.
I ett år. Han är dyr. Nej, jag vet inte fan hur dyr han är.
Verkligen.
Hur mår du?
Ja, men jag sa det, du frågade, då sa jag, det har varit bättre.
Det har varit.
Det har varit bättre.
Ja.
Nej, men,
jag insåg också att det var bättre än sist, tänkte jag. Du sa, förlåt, jag lyssnade dåligt.
Nej, okej.
Ja, men
lyssna.
Nej,
vad är det för beteende?
Förlåt.
Men då ska du få höra nu.
Ja, för jag tänkte, förra morgonen var du ju bakis.
Ja, men det är inte nu.
Nej.
Det är inte. Man kan säga att jag är en annan typ av bakis.
Mm.
Jag ska ta den här lilla storyn. Det kanske blir väldigt långt.
Vi kan bara säga, premisserna kring den här podden. Vi skapar den här podden på måndagar. Och det första som händer, vi jobbar ihop annars, men det första som händer är den här podden. Så det är liksom en slags, man öppnar tältduken och tittar ut och där ser vi varandra.
Ja, men verkligen. Det är också som att vi inte får prata innan detta. Det är lite underförstått att det är så här, hej. Nej, inte
man får
nu.
Uppenbarligen inte lyssna i alla fall, gjorde inte jag.
Nej,
förlåt.
Jag uppenbarligen inte, nej, absolut. Nej, men då vet jag vad jag har dig. Okej, vad ska vi börja här då? Vi kan börja så här, jag var ju på dejt förra torsdagen.
Ja.
Och det var en jättebra dejt. Det var ju liksom, ja men så här, kan man ha, om man tänker sig den bästa första dejten man kan ha, så var det.
Ja, men alltså, man kan ju följa din dating under föregående poddar och så kan man se att det är liksom så här, upp och ner som livet.
Ja, men så är det ju verkligen.
Ja, som livet. Fan, vi håller på att likna sig vid livet.
Ja,
förlåt,
men
mig.
Det är en bra liknelse, för det är upp och ner som livet, kan man säga.
Mm.
Och sen så sågs vi på fredagen igen. För det var liksom en sån, ska vi hänga ikväll? Bara chilla, käka middag, kolla på Paradise Hotel. Vilket var ett gemensamt intresse.
Just
väldigt
det,
trevligt.
Du kollade upp det jävligt noga innan också.
Ja, men exakt.
Är det så? Okay.
Det är så de viktiga, du vet, man måste kolla de viktiga så, parametrarna.
Och ser ni det av samma anledning? Det är också en grej ju.
Ja, men det är lite så socialt experiment. Hur den generationen, jag ska inte säga kanske generationen under oss, men ändå folk som är lite yngre och också så, lite hetero, man får en inblick i heterolivet.
Okej, det är lite akvariefiskar.
Ja, men så är det verkligen.
Man
bara, gud, är det så här?
Så det är fan, så. Vad konstiga de är, jag visste att det var något.
Verkligen, ungefär så. Och det var ju jättemysigt först, men sen så... sen fick jag en panikångestattack. mitt i allting.
Ja.
Och det var väldigt tråkigt.
Men på riktigt alltså?
Ja, men på riktigt.
Men vad fan har vi sagt om det här?
Ja, men jag vet.
Okay,
ja, så då blev det ju inte riktigt lika mysigt längre. För det är inte jättekul att ha ångest.
Jag har aldrig haft, jag har inte haft en sån riktig attack. Men jag vet ju, jag har haft små doser.
Eller precis. Alltså, jag får inte säga panikångestattacker i att jag bara inte kan andas och liksom så. Men jag mår oftast väldigt illa. Det är väl konstigt. Ja, det är en biverkning som jag får.
Spyas.
Ja, jag får väldigt fysiska liksom biverkningar.
Ja.
Så blir illamående och liksom svettas jättemycket och så blir det så här, gud, det känns som att jag har feber.
Ja.
Alltså, att jag mår liksom
dåligt. Så, nu kan du ju doktorera du nästan i detta.
Det
men är, förlåt, en lekmansfråga. Men är det så att kroppen nästan tror att den ska dö? Att det är som är? Att den skickar ut sådana, shit, nu
är
det kört.
Men ja, precis. Det är väl lite den här fight-flight-reaktionen man får, tror jag. Att man, alltså så här, och så får man, ja precis. Och det är ju jättemånga som, innan de inser att de har ångest, som första gången de får liksom en panikångestattack, tror att de får en hjärtattack. Så det är väldigt många som åker till typ akuten och säger, jag kommer dö, men det gör man ju inte.
Hand upp i kanta som har, exakt.
Ja, men precis. Ja. Men det gör man ju inte, man dör inte. Det är inget farligt, men det är ju bara väldigt, väldigt jobbig liksom, att vara i det. För att det är ju svårt, det kan ju vara svårt att ta sig ur om man inte har rätt verktyg. Nu har ju gått väldigt mycket hos olika psykologer.
Ja, men det har vi faktiskt i tidigare poddar återigen. Man kan lyssna, men precis, men att det finns saker man kan göra själv.
Ja, men det finns ju verkligen. Och det finns ju också så här, alla hittar väl lite sina egna knep kanske för att för det ser ut. Men det var ju väldigt jobbigt och då var ju hon där också. Men vill också säga
så här, mitt, vänta, förlåt mig. Mm. Var det mitt i Paradise Hotel?
Det var mitt i Paradise Hotel.
Ja, förlåt.
Ja, men du hör ju.
Ja.
I början på topp och sen gick det åt helvete. Ja, men hon hanterade det så jävla bra. Och det är ju väldigt fint, för då kan man ju känna sig bara, okej, men det här är en person man kan vara trygg med.
Verkligen.
För det behöver man ju verkligen om man är en ångestig person.
Ja.
Men vi har jag.
Ja.
Som också är en trygghetsnarkoman. Mm. Nej, men då har en person som kan liksom hantera det och vara väldigt så bara, okej, vad behöver du? Vad vill du göra? Vill du ringa någon av dina kompisar? Vill du gå ut och ta en promenad? Vill du att jag ska gå härifrån? Alltså, vill du ha space? Allt. Och vara så jättefin.
Jävla massa frågor kände jag där.
Men det tycker jag är väldigt skönt.
Ja, det är det.
För det kan vara svårt själv, tycker jag, att vara så här, bara säga rätt ut. Eller, för det kan också vara svårt att veta exakt vad det är för någonting.
Men bara så att du vet vilka frågor du svarar ja på, menar jag, i det läget när det kommer så många.
Precis, nej, men det var inte liksom det var inte sånt korsförhör.
Jag vill inte vara, men jag vill ändå, jag vill veta detta.
Ja, ja, men det är ju absolut,
hur det funkar.
Du får fråga exakt vad du vill.
Tack.
Jag uppskattar frågor väldigt mycket.
Jag ska lyssna också.
Ja, det kan du också göra kanske. Nej, men så det var ju tråkigt så, men alltså, sen så gick det ju, alltså, på ett sätt så hanterades det ju väldigt bra.
Ja, att det blev, fråga här.
Ja.
Jo, jag undrar så här, är det någonting som kickar igång det?
Ja, men det här har jag ju funderat hela helgen på då.
Ja.
Vi har pratat med alla jag känner och fått lite hobbypsykologtips och etc. och så vidare.
Ja.
Och jag tror ju att i mitt fall så tror jag att det har väldigt mycket att göra med liksom, relationer.
Jag tänkte säga.
Ja. Du kände det direkt.
Ja, men
Nej, men att ge sig in i det, för att jag har inte, nu har jag ju varit själv i kanske 1,5 år, lite mer, för att jag var så här, nej, nu måste jag passa, måste må bra. För jag hade ju ett väldigt jobbigt break-up för 4 sedan. Och det är väl uppenbarligen påverkar ju mig fortfarande.
Ja, det är klart.
Vilket också gör mig både så ledsen och arg.
Ja, men det är väl, är det inte så också att ditt förhållande var ju, det senaste förhållandet var just det förhållandet som ändå slutade dåligt.
Och ja, men det
när
gjorde
du tänker
det.
så är det fortfarande en dålig känsla. Är det inte,
jo,
det,
men så är det ju lite.
Även om det här är bra nu.
Ja, men precis. Att det är liksom, jag tror att så här, jag och alla mina kompisar tror att liksom, grundproblemet är väl att jag tycker att det är läskigt att våga mig på att ha en relation igen för rädslan att det ska ske, att bli lämnad och sårad.
Ja.
Alltså den, liksom, den rädslan som finns där. För det var ju inte så kul.
Redan de gamla grekerna, det känns ju som, men det är ju så. Ja, men det kan ju gå efter eget också. Att man blir bränd så känner man sig jävligt liksom bränd.
Ja, men verkligen.
Man läker, men man har fortfarande den här brännskadan kvar under den nya huden på något sätt.
Ja, men lite så.
Ja,
men det har jag nog nämnt innan, att jag också gått in mycket mer in i ett skal än vad jag har gjort innan.
Mm.
Och speciellt då efter att jag kanske har varit själv och skapat ett eget, liksom, så här, nej, men det är ganska bekvämt. Jag är ju en trygghetsnarkoman, så det är så här, jag gör det här om dagen, jag har mina rutiner, jag liksom löser det här. Det är så här jag har byggt upp mitt liv nu. Och det är väldigt skönt. Och så fort då man ska börja hantera liksom andra människor och relationer som är nya, så blir det så här, okej, ja, men då måste man igen bara ta tag i alla de här känslorna som man har förtryckt. Liksom,
för man kan inte visa upp liksom ett formulär. Alltså, kan du läsa igenom det här? För det här är ju så här jag har tänkt. Det här är mitt liv.
Exakt. Nej, det kan man ju inte.
Nej.
Och jag är ju väldigt mycket en planerad människa. Jag tror att också de här rutinerna och allt som jag har styrt upp och strukturerat i mitt liv också är egentligen lite jobbigt att jag har gjort.
Ja.
Det blir som en skyddsmekanism.
Falsk skydd också.
Ja, men som att det är så här, nu mår jag bra.
Mm.
Om jag följer det här så mår jag bra.
Okej, just det, du säger så här. För att jag följer de här, det är därför jag mår bra.
Ja, och så går jag utanför det så bara, nej.
Ja. kan
det händer ju någonting nytt.
Så. Vad är det värsta som kan hända då om du lämnar tryggheten?
Nej, men det är ju det som är konstigt egentligen. Jag är ju också en person som är väldigt, jag har ju väldigt mycket så här förväntansångest. Ja. Så det är som att jag får ångest för att jag är rädd för att jag ska få ångest.
Just det.
Ja, det är väldigt dumt.
Och så övertänker du den
Ja, och det
biten
är ju
också.
Väldigt övertänkare. Så det är
lite grann
det.
Som att sparra med sitt eget huvud lite grann, kände jag. Att man liksom förbereder sig inför något fast man slår, man bankar på sig. Alltså så är det med mig, ja. Liknelsen.
Ja, men så är det ju lite, verkligen. Så att, och det har jag ju tänkt väldigt mycket på under den här helgen. Och varit så här, vad ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Det vet inte riktigt hur jag ska ta...
Alltså, men tidigare gånger som du råkat ut för det, har du någon sån här...
Ja, men jag har ju liksom i själva liksom stunden av ångest, så då har jag mina små knep. Då är det mycket typ så här, jag spelar mycket mobilspel. Det blir jag väldigt lugn av.
Ja. Det är en grej som det blir man ju ändå helt
men
utan
så här, man bara, så då kan jag fokusera på det liksom. Och försöka, för det sämsta man kan göra är att försöka trycka bort sin ångest.
Just det.
Alltså det ska man inte göra. Man ska
embrace.
Inte, man ska verkligen vara, så det är ju det här, så det här har vi gått igenom någon gång, soul.
Ja, jag visst, ta den igen.
Ja, det står alltså för stop, accept.
Så stanna,
nej, stop, observe, accept, let go. Så stanna upp.
Ja.
Det här är min, jag har ångest.
Ja.
Stanna upp i det. Och sen ska man observera. Så här, okej, vad är det? Är det så farligt? Nej, men det är okej.
Okay. Vad ingår liksom observationen i? Ja, ser du vad det är som har kickat igång det? Eller kan du se men, liksom vart det är på... Hur mycket observerar du?
Det kan man ju absolut göra. Men jag tänker att det är kanske ett steg i liksom, senare, inte just när man är i själva ångesten.
Nej, jag tänkte om du ser något där, fan shit, det är det som du vet redan där i observationsstadiet.
Ja, men det kan ju också vara bra. Ja. Fast då kan ju risken vara, tänker jag, att om man vet det, då bara undviker man det.
Ah, okay.
Och det är ju inte en bra.
Nej,
det är
inte
KBT. Det är en dålig förtryckarteknik.
Matta.
Förtryckarteknik också.
Förtrycka av sig själv. Self-suppression.
Och det är ju inte bra. Och sen efter observera så är det då accept. Att man ska bara acceptera att okej, har ångest, det är ingen fara. Den är här, den kommer gå över liksom. Jag kommer inte dö. Det är oftast det, man tror att man kommer dö liksom.
Just det.
Och sen, let's go, släppa det. Hej då ångesten.
Är det lätt det?
Nej, det är ju inte lätt. Det är ju väldigt svårt.
Hej då ångesten.
Ja,
hallå, häng sig kvar, men kan du släppa då för fan?
Men verkligen, nej men det är ju inte så lätt. Men det är en teknik som man lär sig i KBT i alla fall.
Det känns ändå bra liksom.
Ja, men det är ju...
allt det handlar ju om att faktiskt inse vad det är som händer och sen på något sätt att inte kämpa emot eller sopa undan utan konfrontera. Ja, är det som all kommunikation uttag med människor eller med ens eget ångest som inte har ansikten? Ja, man ska liksom konfrontera det.
Ja, men verkligen.
Och inte smita.
Ja, jag är ju lite konflikträdd också, så det blir ju tråkigt. Svårt för mig att konfrontera. Det blir ju liksom den automatiska tanken är att man bara att man vill dra därifrån.
Ja.
Man vill bara fly från det liksom, och undvika alla de typer av situationer som gör att man mår dåligt.
Mm.
Men det är det jag känner också, att det kan jag ju verkligen inte göra, för då kommer jag ju vara själv hela
tiden. Ja, men det är ju kaos.
Ja, det känns tråkigt.
Du är ingen människa som ska vara själv, det är ju
nej,
skön.
Men vill ju inte det. Hänga. Men jag tror också att en, liksom, en rädsla i... För så här var det ju till exempel inte... Jag har ju ändå varit på dejt innan.
Ja.
Och då var det ju inte så.
Nej, är detta en indikation på att det här är något bra då?
Det var precis det jag skulle komma fram till. Att det kan vara för att, det är så här, för att möjligheten att det faktiskt skulle kunna vara någonting bra och någonting på riktigt gör ju att det blir ännu läskigare, såklart. Eller då blir det så här, oj men här finns det ju något att förlora. Det här finns ju någonting som kan gå åt helvete. Eller liksom, det här kan ju vara jobbigt att bli av med.
Ja.
Och då är det klart att det kan ju trigga igång hela den grejen. Men jag är ju en person som också tänker 1000 steg i förväg. Det är som man bara, vi ses två gånger. Lugna sig.
Du spoilar dina filmer hela tiden.
Men liksom, jag gör verkligen det. Och jag vet inte
sånt som
inte vad jag ska göra.
Nej, jag förstår.
För att lösa det. Men jag hörde av mig igår söndag direkt till vårdcentralen. Hej, kan jag få komma
men jag tänkte fråga det. Det finns ju liksom på något sätt en gräns för vad kompisar kan ställa upp med vad de kan göra.
Nej,
faktiskt.
Men precis. Och de kan ju inte lösa det. Det är ju jag som måste lösa det. Men det är också större, för jag var inte så här, bara, känner mig ändå redo. Känner mig så mycket starkare i mig själv. Men starkare är att vara såhär, jag känner mig taggad på att liksom träffa någon.
Ja.
Och hela den grejen. Och då är det ju tråkigt att jag bara, nej men okej, direkt gick det åt helvete. Och då blir man ju så bara, nej men då kanske jag bara ska skita i det. Men det är det jag inte ska göra.
Men det gick väl inte åt helvete? Det var väl snarare en signal på att fan, det här är ju någonting som du faktiskt känner på riktigt inifrån, att det är ju något bra. Och jag förstår ju den här bebisgripreflexen. Att man är rädd för att tappa, man greppar om det här nu då. Någon slags kramp, och samtidigt är precis det du är rädd för att tappa.
Ja, men precis.
Så får du panik.
Men jag är också en person...
Jävla amatörpsykolog, floskel.
Ja, men det är jättebra.
Ja,
jag är också så här... jag kopplar ihop väldigt starkt... när jag får ångest så kan jag koppla ihop det väldigt starkt med liksom den typen av situation eller den platsen jag är på. Eller det kan vara så här, om jag fick ångest under en film jag tittade på. Eller om jag fick ångest under ett tv-spel jag spelade.
Här var det Paradise Hotel man delvis kan lasta.
Ja, okej, men det är kanske inte... Ja, kanske inte det. Men innan så var ett spel faktiskt jag spelade för flera år sedan när jag också hade mycket mer problem med ångest. Så fick jag så jävla mycket ångest. Och efter det kunde jag inte spela det spelet längre.
Vad är det för spel?
Det heter Borderlands 2. Det var ett skjutspel. Okay. Som var väldigt kul, men jag var så här, ja. Bara, jag kan spela det, för det påminner mig, varje gång jag startade det så fick jag ångest. För du vet, jag kopplade ihop det så himla starkt.
Och det är fortfarande så?
Nej, men det har jag ändå... för det spelade inte så mycket. Men jag spelade Borderlands 3 och det var inga problem.
Nej, okej.
Okay. Och det var ju typ samma. Right. Men samma sak, för första gången jag också fick ångest liksom, i mitt liv, när jag var typ 20 kanske, eller något sånt. Då var jag i Stockholm. Och då hade jag jätteproblem med att åka till Stockholm ett tag. För att jag var så här, det är Stockholm. Alltså det var ju inte det, såklart.
Det var ditt, ja, precis.
Men det var liksom, jag kopplade ihop det så himla mycket med att liksom vara där. Och jag bara, men det här har inte hänt förut. Jag har inte mått så dåligt när jag varit hemma liksom, i Göteborg där jag bor. Och så var jag i Stockholm och då bara, det är det. Så då tyckte jag var jättejobbigt att åka till Stockholm. Så fick liksom, du har ju...
Ja, men du, ja precis, fick du vara utan Stockholm ett tag då?
Ja, men för samtidigt som, det är ju det man inte ska.
Nej, nej.
Så jag åkte ju ändå, alltså först kanske jag var det för att det var helt nytt innan jag fattade vad det var liksom. Men sen fortsatte jag åka dit. Jag menar, nu har jag inget problem att åka till Stockholm.
Nej, nej, nej.
Så det är bara push through liksom. Men jag är väldigt rädd nu för att träffa den här personen och att det fortsätter vara så här.
Ja.
För det känns som att liksom, för det är relationsgrej, ja, hela den grejen.
Mm.
Men så därför så behöver jag då en psykologhjälp.
Ja, men det är väl jättebra, Lovisa. Vad fan, det är så.
Ja.
Man ska ta det på allvar och sen ringer man en vuxen till slut. Så,
ja,
får,
men
man,
precis, ja.
Så får man förmodligen verktygen som du ju redan har, men som man liksom ändå behöver någon som påminner om. Att man,
ja, men det är ju verkligen så. Oftast kan man, jag kan ju sitta själv och säga, jag fattar ju logiskt sett så är det ju så jävla självklart. På, alltså så att jag kan tänka att jag bara, ja, men så här ska jag göra eller så här ska jag tänka. Logiskt fattar jag ju.
Ja.
Men det är ju väldigt mycket svårare att känna det.
Det är så, det är så liksom konstigt. Fan, jag kommer ihåg nu detta, alltså det var ju när vi jobbade ihop förra veckan, i slutet på förra veckan, så tror jag att jag sa någon sån här floskel. För vi hamnade i det resonemanget, så här, fan, tänk vad mycket det bara är uppe i ens eget huvud hela tiden. För det handlar liksom, för min del så har jag på att uppfostra en 7-åring nu. Och för 7-åringar och barn överhuvudtaget så är det så jävla mycket saker som händer uppe i huvudet. Så man får liksom vara med och sortera. Så här, det där är inte alls bara för att de tittar nu att de liksom är förbannade på dig. Utan det kan bara vara något helt annat, du vet. Att man försöker hjälpa dem. Och då blir man medveten om att shit vad mycket det händer i ens huvud. Så är det ju fortfarande, så är det ju hela livet. Jag får med att vi snackar om det.
Ja, men det gjorde vi.
Shit vad mycket det är uppe i huvudet som egentligen, och som bara är i ens eget huvud. Men som man projicerar utåt. Och så hittar man små tecken på att jag visste det.
Exakt.
Jag kom busschauffören och lyfte ena handen så. Jag visste ju fan att det var.
Så jävla bra på att lura sig själv.
Eller hur?
Så hjärnan.
Och också förtränga lösningarna på det. Att man liksom glömmer av. Fan, det här har jag aldrig råkat ut för förut. Jo, det har jag ju. Men lösningen på det har jag ju fixat.
Ja, men verkligen.
Ja.
Nej, men så att det, och eftersom att jag är också en tänkare väldigt mycket så klart jag fastnar extra mycket i mitt huvud.
Ja.
Och är väldigt dålig på att vara i nuet.
Ja, du skulle spetsa loss dig själv från ditt eget huvud.
Ja, det skulle jag verkligen vara. Jag skulle behöva ett nytt huvud.
Men distans,
alltså, det?
Men jag har snackat med det förut, men när man tar sig själv på för stort allvar,
ja.
Eller man är för nära sig själv, man tycker ändå så här, ja men jag kan ta det lite i steget sådär. Men när man är för nära och inte får någon riktigt så här distans till grejen, utan allting blir så jävla starkt, då är man ju jävligt dålig på att hålla den distansen. Man blir ju så inne i sig själv.
Det
känner jag igen också, för jag har aldrig haft någon sån. Man kan ju få ups and downs naturligtvis, och sådana riktiga man känner att nej, men det här är ju fan dåligt. Men inte alltså. Men vad är det för läge nu, Lovisa, då?
Alltså, just nu när jag står här.
Ja.
Nej, men nu mår jag ändå, alltså säga, mår ju bra nu. Jag har ju inte ångest längre liksom. Men alltid när man har haft ångestpris, då blir man lite så ångestbakis.
Ja.
Så hela helgen var väldigt liksom väldigt seg. Det var mycket så här, jag låg på soffan och kollade serier. Jag får alltid väldigt mycket problem med att äta för att jag blir väldigt illamående. Spydde ju också ihjäl mig, kan jag säga. Av min ångest.
Ja.
Det är en tendens jag har att göra.
Men det är väl ett slags reningsbad.
Det är faktiskt,
man spyr ju sig det gamla. Ja, men det här som förut med åderlåter kroppen på något sätt.
Men, ja, men verkligen.
Att då gjorde man ju så, då gjorde man ju hål i huvudet och tappade ju blod.
Ja,
nej, eller någonstans i kroppen.
Tappade ju hjärnan hade jag behövt göra.
Ja, men just, det var ju den tidens psykiatribehandling att man tappade ut övertryck av dåligt blod. Alltså så trodde man ju förr. Ja, men får ut det. Men du var ju spy istället.
Jag var smidigare. Jag tog den. Lite modernare taken på det hela. Men då blir det oftast mycket bättre. Det är ju en sån jävla konstig grej. Men det är ju som när man, om man mår jätteilla och känner att man måste spy.
Men anspänningen inifrån liksom.
Ja, oavsett anledning varför man mår illa så mår man ju oftast bättre när man har spytt.
Ja, hatar att spy.
Ja, men
det är skitjobbigt.
Jag hatade också spy tills... Jag gjorde det väldigt mycket.
Tills du gillade det.
Tills jag fick ångest väldigt mycket och då lade sig.
Ja, men det... Nej, men precis. Nej, men jag drar mig in i det längsta. Jag var så här magsjuk och sånt kan man ju bli, men...
Men det är ju en jobbig grej.
Jag ska bara säga nu.
Och nu är det poppis.
Ja, nu är jag poppis. Jag ska bara dra undan där. Det var min sambo. Jag kan inte ta det nu, känner jag.
Ring henne snart.
Väldigt
viktigt här.
Jag ringer tillbaka.
Det är en psykologsession nu.
Ja, precis.
Jag kan inte störa det.
Ja, nej.
Ja, så att vi får väl se hur det här går. Jag tänker att jag hoppas att jag kan få en tid psykolog ganska snart. För det fick jag faktiskt innan min vårdcentral. Det är skitsnabbt. De var väldigt bra på det.
Hur funkar det? Du måste åka till vårdcentralen. Det kan inte komma, finns inga sådana ambulerande psykologer.
Det skulle vara komma hem till den.
Ja, men alltså, typ åka psykolog-tuk-tuk. Nej, men du vet, förstår mig rätt. Men som åker med en sån liten skön elcykel. Bara, vad är du? Hembesök?
Nej, men det borde fan finnas.
Ambulerande som åker omkring och bara är. Fångar upp folk så att de inte... För det blir, jag kan tänka mig att det kan bli olika stopp. Liksom. Fan, jag ska åka bussen dit och ska åka dit. Nej, men jag skiter i det stället.
Ja.
Men om någon direkt kommer hem bara, hallå, hej!
Ja, men det hade varit någonting.
Och så kör man en session.
Bra idé. Nu finns det ju också så här på mobilen.
Ja, men det, ja.
Alltså man kan ha en sån, jo, du vet, det finns väl olika företag som har det.
Jag tänker att det ändå är viktigt att se en annan människa på riktigt någonstans.
Ja. Jo, men jag kan också tycka det. Det är som att det liksom inte riktigt blir riktigt på samma sätt genom telefonen.
Precis.
Jag vet inte vad det är. Du kan ju liksom kolla på en YouTube-video typ.
Ja, precis. KBT-YouTube.
Ja, men eller hur?
Ja, men det är precis.
Blir inte riktigt samma sak.
Men hembesök.
Det har varit något. Snabbt. Jag vet att det finns en sån psykambulerande, alltså psykteam typ.
Ja.
Som är som, alltså man kan ringa som 112 fast det är liksom för psykiska problem bara.
Okay.
Jag tror att det finns i Göteborg.
All right.
Det är ganska nytt.
Ett team som kommer hem?
Ja, men eller liksom att de är väl ett team som jobbar. Jag tror i alla fall att det var i Göteborg, ändå var i Stockholm.
Mm. Skitbra grej.
För att folk mår ju så jävla dåligt.
Ja, men jag menar det. Och att det kanske är min obstacle att man liksom säger, fan ska jag ringa, ska jag sätta mig på, fan, nej, jag skiter i det. Istället,
tjoff, det var jättebra att folk kommer hem faktiskt.
Hembesök. Oj. Jag får nästan ta det här. Jag ska bara...
Ja, men gör det.
Jag ska bara... Vi kör en liten... Du kan väl säga...
Vi ska prata samtidigt.
Hej, älskling. Du, vi håller på att spela en podd nu. Kan jag ringa dig hem och sådär? Våran. Puss. Hej. Spela in en podd. Det känns som att vi hade flera. Det har vi inte.
Verkligen. Vi har en.
Ja.
This is the one and only.
This is the one and only. Ska jag trycka igång en annan grej? Eller ska vi fortsätta prata?
Nej, behöver inte jag.
Jag behöver inte. Jag är intresserad.
Vad vill du veta? Jag har inte så mycket mer att berätta.
Nej, jag förstår, nu, för jag skulle vilja veta hur det blev, men det vet vi inte ändå. För du ska snacka med en psykolog på riktigt.
Ja, men det vill jag ju i alla fall.
Ja.
Så jag hoppas att de...
Hade du? Ja, just det.
Jag har hört av mig till vårdcentralen.
Men kommer du inte att våga träffa den här personen som du har träffat
nu
då?
Jo, men det är det jag känner att jag... Alltså, vi pratar ju jättemycket med varandra.
Ja, ja, ja.
Så vi pratar hela tiden. Jag känner ju samtidigt att det också... Alltså så att det är lite jobbigt, men jag gillar inte det. Jag vill ju inte att det ska vara det. Så jag känner att det är också en form av KBT.
Men hon är också med på det här tåget.
Ja,
nu.
Men det är väldigt skönt. Vi är otroligt transparenta. Det är också väldigt sjukt, för vi har ju liksom sett vi såg ju två gånger, men det är ju som en enda lång dygnsdejt ungefär.
Men det här är ju som ett... Ja, men precis. Men det är verkligen... Snacka om en icebreaker och ett sätt att, ja, men sätt att bygga ett riktigt sånt fundament. Men att hon är med på din resa på det här nu. Det är ju jävligt härligt.
Men det är också verkligen som att säga, nu vet du vad du ger in på från början här.
Ja.
Det är ju liksom...
Ja. Frågan är, hon kanske får panikångest och känner panikångest av att hon måste matcha det på något sätt. Fan, jag måste också gå in med lika mycket i det här. Liksom.
Verkligen.
Det är väldigt,
men det är ju väldigt skönt. Men och så, det gör ju också att det blir väldigt läskigt, för det känns som att vi väldigt snabbt liksom har kommit varandra väldigt nära.
Jag menar det.
När man delar sådana här traumatiska upplevelser. Och det blir ju också liksom en stress på ett sätt. Alltså just att, så här, det går väldigt fort när jag inte, när det har gått från noll till ingenting. Det var väldigt konstigt.
Du, från noll till ingenting, det är genialiskt.
Nej.
Tror du att du inte hade något? Nu har du absolut ingenting.
Nej, men när det var så här, levt i celibat 1,5 år till att helt plötsligt då bara, oj jävlar, nu delar man så jävla mycket tillsammans. Mm. Det blir också lite stressigt. Alltså för mig.
Men, fan, nu är vi inne i ditt huvud, och men jag fattar grejer. Jag tror att man känner igen sig det här. Därför att man övertänker till slut.
Och sen jag önskar att jag bara kunde leva upp till min Carpe Diem-tatuering som jag har. Och bara vara i nuet och vara såhär, fan vad gött det här är just nu. Om det skiter sig längre fram, vad fan spelar det för roll? För det var asgött nu. Men det går inte.
Nej, för
det
ibland...
är det jag måste lära mig.
Ja, och sen är det också så att ibland är en tatuering bara en tatuering.
Ja, men det är också fake. Det är bara en fake tatuering.
Jag älskar att du har den på din underarm. Men jag tycker det är bra.
Tack så mycket.
Ja, vi kör lite bara. Men ditt råd till någon som får en panikångestattack är: snacka med alla du har omkring dig, öppna upp för det.
Verkligen, alltså mitt
och inte
bästa,
liksom hålla för dig själv.
Nej, det är verkligen mitt bästa tips att direkt säga, att försöka typ gömma det för folk. Att man blir så här, jag börjar känna att jag mår lite dåligt, så bara, nej men skit i det. Och trycka bort det så.
Mm.
Det går åt helvete.
Ja.
Säg direkt till någon, bara, fan, jag tror att jag börjar få lite ångest.
Och då får man reaktioner, så, vad menar du? Alla har väl ångest?
Verkligen. Men... förhoppningsvis inte, om man har ett bra tryggt nätverk. Mm. Mm. Så förhoppningsvis fångar de också upp en.
Ja.
För att, jag menar, det är ju det ens kompisar ska göra.
Precis.
Och folk man...
Och sen att det landar, ringa och försöka boka tid.
Ja, man känner att man behöver det liksom.
Ja.
Gör det. Alltså, noll skam i att söka hjälp. Det är ju bara det bästa man kan göra, för de har självinsikt. Och jag säger bara, ah, men jag mår inte bra. Jag behöver hjälp med det.
Vad händer då? Alltså när man sitter och psykolog, vad är det psykologen gör som inte dina kompisar eller du själv kan göra?
Alltså det kan ju vara så att de gör på ett sätt samma sak. Mm. Förutom att de kanske kan ge lite mer verktyg.
Men är det mycket värt att man bara flyttar ut det till en person som man inte har en relation med?
Exakt, det tror jag verkligen. Mm. Och att liksom ens kompisar, det är ju samma sak, alltid ens kompisar ska ge en råd. Så är man ju så här bara, ja. Alltså, de har inte samma auktoritet i det.
Nej.
Jag tror att det är det som är skillnaden.
Och så har man det här kittet som är kompis och den här andra gemenskapen runt omkring.
Men precis.
Man kan ju inte kliva ut och bara...
Samtidigt har ju också en psykolog 5 års liksom, typ, plugg av att faktiskt kunna hantera det här. Och det har ju inte ens kompisar.
Plugg, även om de och sen också på fältet.
Ja, men precis. Det. Även om ens kompisar själva har ångest och kan hantera det så tror jag att en professionell människa kan ge en lite mer råd och tips, lite mer on hand.
Ja, men det är klart. Och sen är det så att din ångest är din ångest.
Ja, precis.
Så att den är... Eller?
Jo, så är det ju verkligen.
Om jag får ångest så har jag det utifrån helt andra aspekter. Det finns vissa gemensamma drag, men... Men du kan liksom inte läka min för att du har erfarenhet på något sätt.
Nej, men verkligen, alla är ju verkligen olika. Sen att liksom själva ångesten ofta kanske visar sig på samma sätt. Men alla har ju olika knep för att hantera den och olika anledningar till varför de får den. Liksom.
Ja.
Så då kan man behöva...
Ska man också, som du i det här fallet nu då, ska man utsätta sig mer nu? Nu ska du liksom verkligen gå in i det här förhållandet ju.
Okej, nu lugnar vi oss.
Eller?
Förhållande.
Nej, men alltså, förlåt. Men, det, nej, men ja, relation, men
jag,
eller vad?
Ja, jag tänker ju det.
Det är en relation.
Ja, men det kan det ju bli.
Eller menar, liksom, nu ska du väl inte liksom distansera dig?
Nej, det är det man ska, för det är ju precis, då är det ju samma sak som att bara undvika det,
det
som var jobbigt.
Det är det man inte ska, sa du va?
Ja, precis. Ja, det är ju det man inte ska, att undvika det.
Ja.
För då kommer det ju bara bli, då kommer du bita mig i röven längre fram igen. Utan nu är det ju mer bara push through.
Yes.
Men det känns också väldigt tråkigt att bara säga bara, ska jag känna att jag kan få ångest när man träffar någon? Det är ju inte en asgod känsla för den personen.
Jag tar hela scenen också. Känner du att det blir liksom mycket fokus på dig? Att du liksom hamnar i... Jaha, här kommer jag med mitt drama.
Ja, men verkligen.
Mitt
i
Paradise Hotel också.
Precis, som att det inte var nog med drama.
Ja.
Jo, men så kan det bli lite. Men jag brukar faktiskt inte... Jag försöker inte lasta mig så mycket med det.
Nej, det är ju bra.
För det är ändå så här... Då blir det bara ännu mer skuld. Då får man ju en extra liksom, nivå av att bara må dåligt över någonting.
Eller hur? Ja, precis.
Det känns ändå onödigt.
Ja.
Så den kan jag ändå lösa.
Bra.
All fokus på mig, det gör ingenting.
Nej, men precis. Att man tar det. Nu är det så.
Verkligen.
För att det är så.
Men, nej, men precis. Och jag menar, ska man träffas och ses längre fram så kommer det ju inte vara så. Alltså så här, ja, men då kommer fokus inte vara här på mig hela tiden. Utan det kommer ju ges och tas.
Ja.
Så är det ju.
Ja, men så är det ju, precis.
Så tänk att det
är, nu har jag spelat upp min... Nu har jag lagt min patiens, nu är det din tur.
Mm.
Att lägga upp det så. Precis. Lite åt det hållet. Ja, men det är, jag tycker det är svinviktigt det här, att vi snackar om den här prylen. Jag hade bara liksom mest med badminton.
Ja, men du har ju din badminton-rutin nu.
Ångest. Nej, men vad fan, alltså, jag spelar badminton nu med ett gäng och det är en helt annan skola plötsligt. De är ju så jävla duktiga och vassa och man lär sig av varandra och sånt. Alltså, det är det som har varit min helg, kan jag säga,
ja,
sen senast.
Det.
Noterar också då att jag har börjat med små svordomar i mungipan så.
Men det får man, tycker jag.
Det får man.
Man måste få utlopp för det.
Ja, och det glädjer ju mig när det finns människor, några barn längre bort. Det här är en badmintonklubb då.
Mm.
Så att det är flera. Och man turas om och spelar dubbel. Och man går runt, man är så här otrogen och härlig. Alla spelar med alla, men ja. Alla går runt så här i sköna cirklar och spelar. Och man lär sig att spela olika typer av spel och så. Men det är skönt befriande när någon vrålar ut sin ångest. Så en bit, alltså den badmintonångesten.
Ja.
Den är inte så. Men alltså, när man bara, och då blir jag så här lycklig och glad. Så här, vad skönt, så att det känns ändå bra liksom.
Ja, men man måste ju få släppa ut sina känslor.
Ja.
Det måste man.
Ja.
Även om det är glädje eller ilska. Eller irritation.
Ja.
Det är väldigt viktigt. Nej, psykolog.
Nej, men jag har ju en 7-åring. Jag har inte en 7-åring själv. Utan jag har ihop min tjej. Vi har 3 barn. Och vår yngsta är 7-åring. Hon är i en period här just nu. Hon analyserar jävligt mycket. Och då hamnar jag lite sån här... Ja, men alltså, smågrejer. Hon tolkar saker. Som barn så tolkar man ju saker på ett sätt som blir ibland knasigt. Liksom. Mm. Och då försöker man gå in där och bara hitta... liksom, sätt att se det på istället. Så funderar man på samtidigt, hur får man själv som 7-åring? Herregud, man var ju på en annan planet. Man bara sprang kring och var barn.
Hur var du som barn?
Jag var rätt så bråkig, men busig kanske så. Jag var rätt så schysst. Jag ingick aldrig i sådana här stora kompisgäng. Det gör jag fortfarande inte.
Nej.
Jag har några sköna vänner som jag hänger med. Men jag ingår i sådana här klustrar.
Mm.
Sådana vargflockar av manlig vänskap har aldrig attraherat mig överhuvudtaget. Jag tycker om att hitta lite sköna vänner. Och sen är det inte att man matar sig med dåligt samvete för att man inte träffas jävla ofta, utan nej, när man träffas så är man innerlig och skön och så känner man bara, fan.
Känner man carpe diem, nu är vi här.
Ja, på båda underarmarna. Och i min svank står också carpe diem. Det är hela grejen.
Ja, okay. Men var du ett, liksom, var du ett väldigt så outgoing, socialt utåtriktat barn?
Ja, det var jag ju. Men vi flyttade en hel del. Ja. Så att jag rycktes ju upp med rötterna varje gång, så att jag har alltid haft rötterna med mig på något sätt.
Men då kanske man också var tvungen att vara väldigt social.
Ja, social, ja, men du vet, och sen så här påtvingat också att man skulle vara lite clownig, det har jag ju fortfarande lite grann.
Jo, men det
nej, men just
vi.
Att man har, nej, men man har en sån liten ådra.
Så klassens clown.
Ja, lite så. Ställa till det lite. Tjoff, göra någonting så att det händer något.
Och du hade ju också, har du tre bröder?
Mm, jag är äldst av tre.
Just det, så är det.
Men de växte upp, det kan vi ju se när vi har såna här sköna brödraträffar. Man märker också med deras kompisar, de har ju kompisar långt tillbaka. Mm. Jag har ju inte alls den tätheten med kompisar, det var tillbaka till tidig tonår hela vägen som hängt med, man spelar fotboll ihop och nu så har man ungar och så umgås man ändå och så hänger man. Jag har inte riktigt den bekantskapen. Jag har några vänner tillbaka från min barndom som träffas sådär liksom.
Ja, men, okay.
Men sen tycker jag ju det är kul med lite nytt folk i mitt liv. Och samtidigt som man har så här gymnasiekompisar kvar.
Det finns ändå några enstaka.
Alltså precis i början av när man blir så här semivuxen eller vad man ska säga. Mm. In i den
det är ju knappt sväng. Ja, det var inte ens så länge sedan jag gick i gymnasiet.
Nej.
Jag har ju några som bor i Stockholm och det kan vara att vi ses ju inte ens varje år. Men att vi ändå har lite kontakt.
Ja.
Men jag har ju också liksom mina väldigt tajta kompisar. För jag har varit mycket mer en sån som hängde i gäng.
Och du var okej.
Ja, inte när jag var riktigt liten. Jag var jätteblyg när jag var liten.
Mm.
Jag vet inte, jag blommade ut någon gång.
Du blommar nu.
Ja, exakt, nu jag blommar ut. Ja. Nej, men jag var väldigt blyg och var så här, ganska tillbakadragen. Mina kompisar var ju alltid bekväm. Så, och så. Men du vet, så här, jag var aldrig en sån som sa något i skolan typ.
Nej, okej.
Okay. Väldigt tyst, jag bara satt och tog in allting.
Jag vet inte fan, alltså jag kommer ihåg fortfarande, så här, jag gjorde väl kanske inte exakt det jag skulle på lektionerna, jag satt och ritade mest.
Jag satt och pratade mest.
Jag tände till någon gång i sexan tror jag, femman, sexan någonstans. Där så var det någon äldre kompis, Thomas, som sa till mig, så här, vad ska du bli då? Och jag bara, arkeolog tyckte jag. Eller något, Indiana Jones ska bli. Nej men du vet, och då kände jag att det var precis en relation mellan vad jag vill bli och vad jag gör nu.
Ja,
så då brassade jag på lite igen.
Ja, men då skärpte du till.
Ja, då hostade jag upp mig.
Okay.
Jag läser dravlar jag mycket. Apropå det här när man har en sjuåring som går i skolan. Man försöker, rutiner nu så jävla bra. Var jag själv på det?
Ja, nej, men,
alltså, jag vet ju. Ja.
Ja, men jag var ändå ganska så här. Alltså, var väldigt noga med läxor. Jag var noga med läxor i mitt hem.
Ja.
Och att sköta skolan.
Ja.
Jag var alltid så här bara. Först gör läxorna. Sen får du göra någonting.
Just det.
Alltid var hemma klockan sex. Mm. Alltså det var verkligen.
Jag har ingen minne om läxor vet du. Alltså i lågstadiet. Det kom
jo,
sen.
Nej, men det hade vi nog. Alltså kanske inte
vi jättemycket. Vi hade säkert läxor vet man.
Men kanske mellanstadiet mer kommer jag ihåg att det började. Och högstadiet och så. Men nej, men det var väldigt nog. Jag var också på högstadiet, då var jag ju den. Jag pratade ju hela tiden. Alltså inte med läraren utan med mina kompisar.
Ja.
Så satt alltid liksom, du vet, de som satt långt bak och pratade med varandra, så jag vet inte hur många gånger vi blev utslängda i korridoren för att
var det gänget.
Ja,
ja men
för
det
vi satt och pratade. Eller det hände oftast att alla andra blev utslängda och jag, det var jag som hade pratat, men det var alla andra som åkte ut i korridoren.
Där valde du att vara tyst också. Tänk om fler vore som du, Lovisa.
Eller så typ en hel termin fick jag och mina kompisar inte sitta nära varandra i klassrummet för att vi störde alla så mycket.
Någon såg plötsligt sambandet.
Ja, verkligen.
Nej, men sen var vi nörd, alltså vi experimenterade mycket, vi med självlysande färg och krut gjorde vi. Vi sprängde saker och ting, fast vi fick aldrig till den här riktiga bangen, utan vi bara
brann ut. Fortfarande ett livsmål.
Ja, faktiskt, nu har jag sprängt något i mitt liv. Så hade vi en sån här spionliga, vi sålde en kompis till oss sålde tidningar och då valde han ut vissa som vi var lite halvskumma personer.
Okay.
Och när de hade betalt då med tydligt tumavtryck på 5 kronan. Så tog vi och tog fingeravtrycken där och så gjorde vi vissa noteringar. Sen kartlade vi dem i små böcker och sånt. Så, ja. Vi hade någon sån liten ådra. Vi läste mycket Sherlock Holmes och sånt. Mycket sån spionlitteratur och Femböckerna och allt det här. Alltså, tror jag att vi var på den. Och någon alternativ till Femböckerna också. Kommer ihåg, vi prenumererade på någon. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men det var någon motsvarande tid. Fast en uppdaterad version alltså, av kids som leker liksom, att de har någon form av agent eller detektiv.
Jag läste inte Kitty, var inte hon också?
Nej, jag läste inte Kitty.
Var hon en detektiv? Eller jag hittade på det. Hon
jag vet inte, hon var sen en survivor bara.
Ja, det kanske hon var. Femböckerna kommer jag också ihåg. Jag läste min pappa högt för mig när jag var liten.
Ja, men det var ju inspirerande liksom. Så vi kartlagde Lilla Edits alla skummisar och deras fingeravtryck. Och sen samlade vi P.O.s källare. Hans farsa byggt en jävla stor tågbana liksom. Men där hade vi ett sånt detektivnäste där vi kollade upp fingeravtrycken och gick igenom intrycken. Och ibland så kunde vi också bestämma oss för att vi skulle spionera på dem. Så försökte vi skugga folk sådär snyggt.
Ja, okej. Okay. Ja, i trenchcoat och solglasögon.
Så att ingen såg.
Ja, exakt.
Vilket jävla skägg han har den där 13-årig pojken.
Verkligen. Nej, men mysigt. Det låter ändå som en toppen barndom. Alltså.
Ja, men det var det. Ja. Det var det verkligen. Men jag kan nog vara sån att jag fortfarande har rätt så nya bekantskaper. Jag har inte så många jättelångt tillbaka. Jag har en eller två så här långt tillbaka. Men sen de flesta har liksom kommit de senaste 20-25 åren. Och så har man, jag är typ 50. Mm. Och så. Så att det är, jag tycker om att liksom vänskap är en färskvara också. Mm. På ett sätt.
Ja, men jag har...
Man får underhålla det.
Ja, det får man ju verkligen göra. Jag har ju mina, jag lärde känna mina typ närmsta kompisar i 20-årsåldern.
Ja.
Nu gör det första rapa. Och nu det var ju 10, eller det var 12-13 år sedan ungefär. Mm. Och det är ju de tänker jag att det är de som jag kommer ha nu.
Men det är så. Ja, men så är det ju, verkligen.
Sen klart att det kommer säkert dyka upp andra bekantskaper.
Det sköna med barn, det är ju där att man får ju nya bekantskaper genom barnen plötsligt.
Ja, men det tänker jag verkligen.
Det har man i några svängar. Så här. Sen så, om man inte har något mer gemensamt, då rinner det liksom ut. Men det är ett jävligt skönt sätt att träffa nytt folk.
Ja, och jag tänker att det är också ett sånt bra sätt att träffa folk man annars aldrig hade träffat.
Exactly.
Det måste vara så himla kul att bara liksom få ta del av, oj, den här människan hade aldrig sprungit på i min lilla bubbla eller mitt lilla liv som jag lever liksom.
Svinnyttigt, så det kommer liksom en våg till där. Och vissa av de grejerna, som sagt, de kan man ju behålla. Eller så rinner de ut, eller så behåller man det. Och så blir det ännu fler.
Ja, men precis. Kul.
Ja, slags öppenhet.
Ja, men det ser jag fram emot i mitt vuxna liv.
Ja, fy fan. Men vilken härlig resa, Lovisa.
Ja, det blir seriöst idag.
Ja, men det ska du för fan vara. Alltså, vi kör en ångestuppdatering nästa.
Ja, precis, nästa.
Nej, det gör vi inte.
Nej, just
nästa.
Men jag är, då är inte jag här.
Då är du iväg ju. Ja. Vi är ingen podd nästa sväng.
Just det.
Men vi har en podd efter det.
Ja, det
fan, du är ute och plockar svamp och spelar dataspel, va?
Jajamän.
Din jävel. Fan, vad mysigt alltså.
Det
är ja, men det är ju ljuvligt. Men nu är vi färdiga, Lovisa. Ja. Det var det vi har med i
Ångest och nostalgi.
Ja.